Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.
Radio Play.
Välkomna till Mord mot mord.
Hallå! Det är
nästan semestertider.
Det är nästan semestertider. Det här är alltså sista vanliga avsnittet som vi släpper innan augusti. Vi släpper ju specialavsnitt i juli, två stycken. Så att ni behöver inte oroa er när det inte kommer ett avsnitt den 1 juli. Det kommer ett den 8 och den 22.
Och däremellan så kan ni lyssna i kapp på
vi har gjort så många avsnitt,
kanske man inte kan säga. Men
vi har över 100 avsnitt.
Över 100 avsnitt. Så du kan lyssna i kapp.
Jag tror att det här kanske är avsnitt 122, 121.
Ja, något sånt.
Det är så jävla många.
Det är så många.
Vi 121. Minns ju absolut inte alla fall som ni har gjort. Vi har gjort, och jag gissar att ni inte heller minns det.
Nej. Jag Eller? Tror jag ska... Nej,
fan, ska du lyssna i kapp?
Kanske. Jag kommer väl kunna göra det, tänker jag.
Ja, om du vill.
Ja.
Ja. För att jag tänker om man lyssnar till, man vill inte lyssna på det som vi släppte upp förra veckan, för då blir man så himla medveten.
Mm.
Men däremot, om vi går tillbaka lite längre
lite
tiden.
Lite längre bak. Mm. Så gör det.
Vet du vad jag har börjat längta efter?
Berätta.
Att vi ska podda live igen någon gång.
Jag drömde om det.
Nej.
Jo, och då hade vi en sketastor podd. Alltså vi var typ 1000 personer.
Wow. Mm. Globen. Showcast.
Ja, alltså,
du och jag dansar in.
Ja, som Alice hade vi varit så coola som är de.
Alice och Bianca.
Jag har en sån slängig tops
som du kan piska någon.
Men du får ha en likadan. Du kanske behöver ha lite längre hår.
Okej, men så fort vi har sparat ut mitt hår.
Eller så sätter vi bara in extensions.
Fan, jag tror inte jag kan pull off extensions. Jag hade en period, en väldigt problematisk period. Inte, absolut inte problematisk på riktigt. Men när jag hade en sån liten tofs som jag satte fast runt. Liksom. Det var inte... top-notch kvalitet. Alltså man ser tillbaka på bilderna, man bara, men det är ju bara typ att jag har hängt så plastremsor där bak. Det ser så jävla fult ut. Och sen blev den tovig, så då klippte jag av den. Tror du att jag kan? Jag kan inte klippa vanligt hår. Jag kan absolut inte klippa.
Jag skulle försöka tänka mig att du var ganska bra på just att klippa hår.
Oj.
Jag skulle lita på dig och klippa mitt hår, tror jag.
Nej, gör inte det. För jag har aldrig gjort det.
Nej. Det känns som att du skulle ta det på allvar. Jag tror att det är därför jag tror att du skulle känna allvaret i att klippa någon annans hår.
Det är verkligen sant. Det hade jag ju verkligen gjort.
Man ska aldrig ge det till exempel har jag gett ett uppdrag till min syster flera gånger och
didn't give a fuck.
Nej, alltså, hon tar så lättvindigt på det. Det är typ att hon bara oops, och då har hon redan klippt allting. Som när hon skulle alltså klippa upp mitt hår.
Nej.
Och det var bara att hon rakt av klippte det. Rakt av, hela vägen in till örat från
näsan.
Alltså,
i ett sjok.
I ett
och sen
sjok.
Så hade du liksom...
Och sen så hade jag etapphår bara.
Så, du såg ut som en sån, du vet, en sån tidning när man ska välja frisyr hos frisören, fast typ så 2003.
Typ. Och det var, alltså, du vet att det var verkligen att hon bara... Oj.
Men jag gjorde... Oj. Men du, man kan... Alltså, är det någon som inte bryr sig om sina småsystrars liv, så är det ju stora systrar.
Verkligen.
Och då tänker jag lite att de kommer bry sig om hår.
Mm.
Men jag hade en kompis som klippte mitt hår. Hon skulle nog bara klippa till det lite. Det var nog slitet.
Mm.
Och till slut var det, alltså, hon bara fortsatte, för du vet, det blev aldrig rakt. Mm. Så hon bara klippte och klippte och klippte och klippte. Så till slut var jag så här, nej, nu får jag se ut så här. Och då hade jag alltså ena sidan till käklinjen och andra till nyckelbenet. Jag bara, nu är det här min stil.
Hur kunde hon klippa så dåligt?
Men det var, för att jag tror att hon försökte, hon började på ena sidan, den nyckelbensid. Mm. Det gick åt helvete.
Så
gick jag runt så. Mm.
Men det verkar ju ha funkat jättebra för dig.
Tack snälla.
Men jag har typ aldrig fått klippa någon, vilket jag känner mig väldigt kränkt för. För jag har blivit klippt så många gånger av...
Men vill du klippa mig då?
Jättegärna.
Det kan jag göra nu.
Alltså gärna. Och jag vill bara säga att jag skulle, eftersom jag har blivit så utsatt för hårmobberiet.
Okej, okay, så kommer
jag
du
verkligen ta det på.
Okej, okay, jag tänkte att du skulle hämna.
Alltså, nej, absolut inte. Nej, och jag vet också, och jag är ju också så himla så här fixerad vid mitt hår.
Mm. Till skillnad från andra delar av din kropp.
Exakt. Det är precis. Så jag vet, jag skulle verkligen ta det på stort allvar.
Ja. Men vet vad jag tror hade hänt både dig och mig?
Nej.
Alltså, vi hade liksom suttit, vi hade tvingat dem vi klippte att sitta så extremt länge.
Ja.
Alltså, vi hade aldrig varit klara.
Nej.
Så att, och vi hade också vågat klippa så himla lite. Precis, så att det hade inte synts någon skillnad.
Så man bara, om jag bara ska ta det som är slitet så är det bra.
Ja, det är sant. Jag beror på hur mycket slitet man har.
Exakt, sant. Så är det med det här. Jo, bara en sista grej om hår. Så, så har min mamma sagt att när man får barn så förändras håret.
Ja, just det.
Så det är lite orolig för.
Just det. Man kan både tappa, man kan också få sig väldigt tjockt och
man
så här, va?
Tappar ju typ när man ammar.
Just
så
det,
man får,
det
så här,
man får sån liten
sånt, sånt här fnas. Som jag typ redan har här redan.
Som jag har extremt mycket av.
Som min pappa kallar för änglehår. För att när man har uppsatt hår så står det som änglehår runt huvudet.
Din pappa, han är verkligen en man som haft döttrar.
eller så, att hårkvaliteten bara förändras.
Ja, så det är roligt för.
Ja, faktiskt. Lite där. Och det som ska bli intressant är för både min syster och min mamma är ju väldigt, väldigt lockiga. Fast har det sig alltid varit det.
Du kanske blir mer lockig.
Jag blir mer lockig.
Mitt hår blev ju mer lockigt när jag satte in min vad har jag? Hormonspiral.
Ja.
Då började det bli våga till sig.
Det är väl någon sån hormon.
Det är hormoner.
Ja.
Hormones. Hormones, bitch.
Gotta love them.
gotta hate them. Eller båda två. Men är det här fint med lockigt hår, vågigt hår?
Ja.
Se fram emot det.
Ja,
det. Tänk när du har den här danstofsen, fast vågigt.
Eller när jag gör så nu.
Alltså, Anna är så oändligt cool just nu. Jag önskar att ni fick se henne. Vi måste börja livesända våra poddar.
Ja, men just det, livepodd. Jag drömde om det. Låt oss göra det så fort man får vara med.
Det
gick bra. Jag kommer inte ihåg, men jag minns att det var liksom, den här nerven av att så här, det är så mycket folk.
Det var så
det är skitläskigt, men det är kul.
Ja, det ska, vi ska, när man kan börja igen, då måste vi måste åka på en vända.
Ja.
Fan vad roligt.
Ja, och då kommer vi bara åka söderut den här gången också.
Du är en sån liten shitstarter.
Det skojar.
Det blir Sundsvall. Vi skojar. Världen håller ju på att brinna upp.
Ja.
Alltså allting är oändligt sjukt.
Mm.
Man möts ju av så störda jävla klipp på typ polisbrutalitet mot protester och så jävla mycket dumma folk som säger så jävla korkade saker om de här protesterna, typ det här att man jättegärna använder så Martin Luther King som så här, han var aldrig våldsam.
Nej.
Alltså som att inget, som att liksom protest, alltså det verkar finnas typ en bild av att all samhällelig förändring har liksom skett genom att typ så
samtal.
Ja, exakt. Ja. Och typ att man har lite, att det känns som att folk nästan säger till typ svarta personer så bara, om ni bara tar det lite lugnt så ändrar vi det här på tid.
Mm.
Över tid. Men bara, fast det har vi ju alltid sagt.
Mm.
Vi lever fortfarande i ett supervitt samhälle.
Ja.
För eftersom det typ rasistiska systemet genomsyrar ju allt i hela världen.
Mm.
Perfekt. Och det jag är ju så här, eller det har ju du och jag pratat om typ 8000 gånger, att det går typ inte att prata om true crime. Eller true crime är ju superpåverkat.
Absolut.
Av liksom, alla de här frågorna, rasism och sexism och allting. Men jag skrev i våran grupp om två poddar som jag bara tänkte tipsa om.
Jättebra.
För att det är ju också supermycket så att de krimhistorier som får typ utrymme är ju, handlar ju nästan alltid om fall där vita
är
offer. Ja, exakt. Mm. Så att det är två stycken krimpoddar som man kanske har missat som görs av och handlar om just fall som rör people of color, icke-vita. Och den ena heter Crime in Color.
Crime in Color, ja, precis.
Och den andra heter Crime Noir, the podcast.
Jättebra.
Så att om man typ känner att så här, när man, för man kan verkligen bli medveten om det ibland, att man bara är så här, just det, alla fall som jag har läst om ser ut så här liksom. Det är vita offer.
Mm.
Och då så tycker jag att man behöver påminnas och själv typ börja bli medveten om sin mediekonsumtion.
Bra. Väldigt bra.
Så jag vill bara
Crime in Color och Crime Noir
the podcast. Exakt. Bara lite så två poddtips kan man behöva nu inför sommaren.
Tack, Karin.
Något mer? Nej, jag tänker typ vi kör igång eller?
Absolut.
Yes. Refunder är en tjänst som gör att du får tillbaka pengar när du handlar på nätet.
Det är fantastiskt.
Det är verkligen det.
Och som mord mot mord-lyssnare, så om du går in på refunder.se/mordmotmord, blir medlem där, gör ett köp för minst 200 kronor inom 2 veckor, så kommer du få 50 kronor, riktiga pengar, tillbaka på ditt refunderkonto. Och det är alltså utöver de pengarna du får tillbaka av att bara göra köpet.
Exakt. Så att om man vill typ använda Refunder på bästa sätt, då laddar man ner Refunder-knappen. För då säger den till, oavsett vad du googlar, så säger den liksom till var du kan få tillbaka pengar. Alltså var, precis, du gör det bästa köpet och därför då sparar pengar. Ni fattar grejen.
Ni fattar.
Så gå med på refunder.se/mordmotmord. Bli medlemmar. 200 kronor inom 2 veckor.
50 kronor tillbaka.
Hej!
Hej! Okej,
okay. Okay.
På morgonen den 28 juli 1996 så åker 2 fiskare ut för att fiska helt enkelt med sin båt utanför kusten i South Devon i England.
Okej.
Okay. Och de ger sig ut och så får de liksom in, det där de brukar fiska blir liksom inte fruktsamt, så de rör sig vidare och åker till en plats där de inte brukar fiska vanligtvis, och så slänger de i sina nät. Och så låter de näten ligga i typ en timma. Och när näten är fulla med fisk så drar de upp dem. Oh. I nätet, oh, näten, eller ett nät, så är det då inte bara fisk. Utan i det så ligger också en manskropp.
Åh, oh, jävlar! Mm. Vad läskigt.
Så sjukt obehagligt.
Åh, oh, fy fan. Alltså, enormt filmiskt.
Så
på
filmiskt.
På ett fruktansvärt sätt.
Oh. Så jävla obehagligt.
Okej. Okay.
Så de här 2 fiskarna då, de får ju liksom upp mer än vad de önskar. En hel person mer än det. Så de kontaktar genast polisen och åker liksom in mot land. Och mannen är fortfarande väldigt intakt. Så att man är så här, han
kan inte ha
legat, han har nog inte legat här så länge, konstaterar polisen. Han är klädd i skjorta, byxor, ett skärp, inga ytterkläder, han har skor på sig, men han har ingen plånbok eller någonting som kan identifiera honom. På armen har han en Rolex-klocka, men allt annat är borta liksom. Han har ingenting i fickorna, ingenting så här.
Rolex håller.
Fan vad de är hållbara ändå.
Men jag har ingen aning. Jag kan det absolut man, ingenting om klockor.
Det ska man få om man betalar så för en klocka.
Det är verkligen, verkligen sant.
Så polisen är bara först så här, okej, okay, det här är förmodligen en man som har trillat över bord. Alltså det är en olycka. Han har brutit med båten och trillat över bord. Någonstans i krokarna liksom. Men det finns inga rapporter om saknade personer någonstans. Och liksom, de bara så här, det verkar lite mystiskt tycker de. Mm. Att han liksom har trillat i och typ. Ja, de fattar inte riktigt så där. Så de låter rättsläkaren undersöka kroppen. Och då visar det sig att kroppen har liksom lite skador. Så. Bland annat så har han, den här mannen som de har hittat, ett jack i huvudet. Och polisen tänker typ så här, men det behöver inte betyda någonting, det här jacket. Utan det kan ha varit att det typ har blivit skador, du vet, när han har dragits in i nätet. Att så här, han åkt in i båten, han åkt in och hårt. Alltså du vet, så här. Så att de är lite så här. Ja,
det är oklart.
Det är oklart liksom. Det kan verkligen, verkligen fortfarande vara en olycka. Rättsläkaren hittar också, eller det har ju polisen sett också, han har en tatuering på handen. Och den är liksom lite sådär som gamla tatueringar blir. Den är liksom lite utskav. Så att den är lite så här oklar form. Jag tycker typ det ser ut som ett skepp. Man, det liksom kan vara lite olika former typ. Eller kan vara olika motiv. Fantasin får göra sitt.
Och din fantasi gav dig ett skepp.
Ja, men för jag tänkte, precis. Han är på en båt, kanske.
Ja.
Så. Men den här Rolexen, den kan, tänk så här, polisen, den kan bidra med information om vad det här är för person. För att om det är en äkta klocka så har den ett serienummer som de kan spåra.
Just det.
Ja. Och klockan är äkta. Och eftersom den är äkta så har den då det här serienumret. Så de kontaktar typ Rolex i London eller du vet någonting sånt. Och säger så här, vi har hittat en kropp med den här klockan. Kan ni se vem som har köpt den här klockan?
Då är de så här, ah, vi kan kolla om den har varit inne på service och så kan vi se typ var den har blivit, du vet, var just den hör hemma någonstans. Man kan ju inte säga exakt vem som har klockan nu eftersom den kan ju säljas, ja, liksom begagnad och så här.
Ges bort i present.
Till exempel.
Ja.
Men de hittar i alla fall vad klockan, eller de säger, ja, ah, men vi hittar det. Den har varit inne på service. Ah.
Så bra kvalitet var det inte. Det krävdes ändå service.
Men det kanske var att han ville ta bort några länkar typ. Eller för den har blivit för stor.
Just det, just det. Mm.
Den har varit inne på några service några gånger i Yorkshire och är inhandlad av en man som heter Ronald Platt.
Okej.
Okay. Och de kollar upp den här Ronald Platt och det visar sig att han har hyrt ett hus i Essex och hyresvärden kopplar i sin tur ihop polisen med en person som Ronald har angivit som referens när han ska hyra det här huset. Och det är en man som heter David Davis. Och det är en kompis, okay, till Ronald. Så polisen är typ så här, okej, vi vill träffa den här David Davis för att det är den enda liksom.
Vad är det för namn? Förlåt.
Jag ska berätta det sen.
Okay. David David.
Det är den enda liksom leaden de har på honom. Så att de bestämmer träff. Och när de träffar den här David då, så är han så här jättetrevlig, välklädd, vältalig liksom man. Han är inte britt, utan han har typ en amerikansk accent.
Mm.
Så han berättar att så här, jo, nej, men vi är vänner liksom, och han har lånat pengar av mig för att etablera sig. Han har liksom flyttat från England för han ville flytta till Frankrike och jag har lånat ut pengar av mig. Och, men sen har jag inte hört någonting, så att antagligen så har han gett sig ut med båten typ, och ramlat över. Alltså, vet, han är verkligen bara så här, jag har ingen aning, men det sista jag hörde från Ronald så var det att han skulle flytta till Frankrike.
Okej.
Okay. Jaha. Så okej, okay, tänker polisen. Då tänker de att det här är kanske en done deal. Det är alltså en man som har... Det har varit en olycka.
Ja.
Och sen så bestämmer de sig typ så här, ja, men vi behöver träffa den här David Davis igen. För att bara så här, vi åker hem till honom. Vi har lite fler frågor typ om liksom Ronalds...
Whereabouts.
Exakt. Så att de åker till den här byn där David Davis bor. Och det är en liten, liten by. Och så går de fram till huset där de tror att han bor. Och så knackar de på. Och då är det typ att de bara, nej, det bor ingen sån här. Typ. Och husen har, du vet, något namn. Så här, att det är typ så här, bla bla bla, farmhouse. Yep. Och den andra hette typ bla bla bla, little farm. Så yep, att de har typ gått till farmhouse fast Donald Davis bor i little farm. Så polisen är typ så här, är det här little farm? Och så säger de så här, nej, det här är farmhouse. Okej, okay, men det är David Davis som bor i Little Farm. Och då säger grannarna så här, nej, där bor ingen som heter David Davis. Den som bor
de bara,
där,
det är ett absurt namn.
Den som bor där heter Ronald Platt.
Nej!
Alltså då, vår döde man.
Men gud, okej.
Okay. Så då är polisen bara så här, men, nu är det något som inte stämmer. Så helt slumpmässigt har de då liksom fått reda på att så här, okej, det är något som inte stämmer med allt det här. För de var typ helt så säkra på att avskriva fallet. Typ. Så de frågar vidare. De bara, kan ni berätta mer? Kanske de säger till grannarna.
Ja.
Och de är så här, ja, men i det här huset bredvid oss så bor Ronald Platt. Han har en mycket yngre fru och två små barn. Och de är så här, ja, men han har en båt. Vi vet inte vilken båt det är. Vi vet... inte var båten ligger, men vi vet att de brukar vara ute med båten typ så här. Men han heter Ronald Platt, han heter inte David Davis, typ så är de.
Huh. Okay.
Så polisen typ är så här. Okej.
Okay. Jag älskar din invitation av polis under utredning.
De får väl liksom
en... Okej. Okay. Så...
Det är så riktigt hård nöt att knäcka.
Yep, alltså det krävs klur.
Ja,
Här ska kluras.
Så de får reda på att Ronald Platt har en båt. Så då är de så här, okej, okay, nu åker vi och pratar med de här fiskarna igen. Vi måste veta mer, typ vad som händer med Ronald Platt. Vet de någonting? Hade han någon båtindikator? Alltså, vet så här, vad är det här?
Och var är den här frun och barnen?
Allting känns väldigt konstigt.
Vänta, jag måste sätta mig upp lite. Ja, vänta, det är så spännande.
Jag kommer inte kunna göra det lika smidigt som du.
Vi har som en kvart.
Så. Jag har fortfarande inte fått barn och det har jag antagligen inte fått när den här podden kommer heller.
Men vi hoppas att du har det. Men vi, ja, men vi två är inställda på att det kan gå över tiden.
Det är vi.
Oscar däremot.
Han tror inte på det. Okej, så de åker och pratar med fiskarna igen. Och yep. Var det något mer som ni tänkte liksom var konstigt när ni hittade den här kroppen? Då de så här, det var ju lite så här konstigt för att i nätet så fanns det också ett ankare. Och det tänkte vi inte på först. Och det här ankaret har då fiskarna i sin tur typ, du vet, så här, fiskaren gav det till sin svärmor som skulle ha en garage sale och du vet, så har det så här ankaret typ fått fötter. Men polisen lyckas, som tur är, få tag i ankaret. Så att de är så här, okej, det här och Ronald Platt själv hörde inte hemma i nätet. Hör de ihop? Undrar de då.
Ja. Okej.
Okej, jag skriver ankare här.
Jag tänker mig att de målar upp typ så på en whiteboard, drar ett streck, ankare till Ronald, Donny Platt.
Polisen kommer också i kontakt med Ronalds för detta flickvän, Elaine. Elaine kan berätta att alltså hon kan ge mycket info om Ronald, men hon kan också ge information om den här David Davis. För att David Davis har dykt upp på hennes jobb när hon fortfarande var ihop med Ronald. Och Elaine jobbade på typ en auktionsfirma eller något sånt, tror jag. Och han typ började liksom så här snacka med henne och bara så här, men jag ska flytta till Yorkshire där Elaine och Ronald bodde. Och han är så här, jag letar efter hus och du vet, de börjar snacka och han är så här, du kanske typ söker jobb för jag ska ha en firma, jag letar efter, du vet, personal att anställa. Han är väldigt så här gåpåig liksom. Och han har ett företag som heter typ Cavendish Corporation och sånt där, som verkar jobba med fastigheter, som jag förstår det, fast de verkar typ inte, jag vet inte riktigt vad de gör.
Nej.
Men Elaine tar i alla fall, hon börjar jobba för David med någonting.
Okay.
Och på den vägen så blir David och Ronald jättebra vänner.
Ah.
Så de tre är liksom svintajta och de blir så tajta så att typ David frågar så här, kan inte ni, båda de, både Ronald och Elaine jobbar i hans företag. Så säger han typ så här, han litar på dem, de är jättegoda vänner. Han bara, kan inte ni liksom bli firmatecknare typ i mitt bolag? För att han berättar då att så här, han kan inte ha sitt egna namn någonstans för att hans exfru,
hon
är efter honom och hon är på jakt efter hans pengar. Och det är inte att han så här försöker dra från sin exfru för att hon har i sig har jättemycket pengar, så hon är liksom bara ute efter att så här, sätta dit honom.
Okay.
Så att, och Elaine och Ronald är typ så här, ja, varför inte typ? De får så här, jättebra jobb, du vet. Fast, och jag vet inte riktigt vad de gör där. Men Elaines jobb verkar innefatta typ att hon åker runt och tittar på så här, andra fastigheter typ i Europa. Men de verkar inte investera i någonting, de köper aldrig någonting. Alltså, vet, så här, lite konstigt.
Det låter verkligen lite märkligt, också lite soft jobb.
Ja,
bara, jag är på runt och kollar på ett hus.
Då åker jag till Paris och kollar på
en grej.
Jag köper ingenting. Men det är liksom, det är typ inget, alltså de tycker inte att det är konstigt, utan de bara så här, vi har ett jobb, de får lön, de har en jättegod vän.
Ja.
David är typ världens, alltså han är verkligen så här schysst man. Han har typ, du vet, han är aktiv i kyrkan, han är väldigt så här omtyckt, bla bla.
Men Elaine är inte den här frun med barnen?
Nej.
Nej, okay.
För David har... Det var ju Ronald Platt som bodde i det huset.
Ja, just det.
Som hade... Ja, precis. Ja. Nej, hon är inte den unga frun. Precis, nej. Elaine och Ronald blir så tajta så att de så här firar jul med David. Och då har David sin dotter med som är typ 15 eller sånt där. Och i julklapp fick Elaine och Ronald flygbiljetter till Kanada. För tydligen så har Ronald en dröm om att flytta från England och flytta till Kanada.
Okej.
Och biljetterna som David ger dem är, ska utnyttjas. Det här är alltså julen 92 antar jag. För de måste utnyttjas innan februari 1993.
Oj, kort tid.
Så, ja, så Elaine tycker det bara så här, det här är lite weird tycker jag typ, att varför måste vi så här åka, varför måste vi flytta, alltså du vet så här, varför är det så kort datum?
Och planen är typ alltså i hans grej så här, men ni sa ju att ni ville flytta dit.
Exakt.
Så det är inte typ så här, så nu kan ni åka dit och reka. Nej. Utan det är så här, nu ska ni flytta dit.
Exakt.
Okej. Okay, känns som att han tar sig lite grann friheter ändå.
Verkligen.
Yeah.
Men så Elaine är lite så här, okej, weird typ. Men Ronald är så här superexalterad för han har alltid velat flytta dit. Och David var också typ så här, men om ni flyttar men ändå vill jobba kvar i Cavendish Corporation så kan vi lösa det. Och då löser vi det liksom genom att ni, för de är ju firmatecknare. Vi löser det typ genom att vi gör en stämpel av båda era signaturer så att jag kan så här stämpla papper typ, så att ni kommer inte behöva sitta så här och göra allt pappersarbete från England. Jag kan lösa det. Men liksom det vore enklast för mig om ni typ bara kunde vara kvar som så här firmatecknare i
det
bolaget.
Låter inte så bra att göra en stämpel med någon signatur.
Nej, det är inte det.
Det låter lite olagligt.
Det tror jag verkligen. Vi får fråga vår advokat
sen. Vi gör det sen.
Men de gör det och Elaine Ronald flyttar till Kanada. Och när de väl är där så, alltså Elaine trivs inte alls. Hon får typ ingen jobb, Ronald har också lite svårt för jobb, det är kallt, alltså du vet så här, de typ kommer mitt i vintern. Så att bara 5 månader efter att de har flyttat så kommer Elaine hem. Och det är dels för att hon ska tärna på sin syras bröllop, men också för att hon har bestämt sig för att hon inte vill vara kvar. Hon pallar liksom inte leva där och så hon lämnar Ronald och Kanada. Och David som då har blivit jättenära vän även med då Elaines syra är också på bröllopet och han är bara så här, men ska du inte ge en chans till typ, du måste så här försöka så här, ge Ron, det här är Ronalds stora dröm typ, ge honom, du liksom, du måste ge den till chans. Men hon vill liksom inte.
Nej.
Så han är...
Man bara, just, poängen är ju att det är Ronalds stora dröm. Nu har vi testat på den i 5 månader och det är
exakt, det funkar inte.
Nej.
Men han, och han blir liksom väldigt irriterad på att han tycker att hon liksom är så här omöjlig typ, som inte vill göra det. Efter bröllopet så bryter David kontakten med Elaine och flyttar från stan.
Okej. Okay. Mm. Och de är fortfarande firmatecknare i det här,
ja, då bolaget. Får, då får väl hon typ inte vara kvar, antar jag.
Eller han kan ju ha kvar dem för att han har ju de här jävla stämplarna.
Det kan han.
Yeah.
Men hon har ingen kontakt med någon av dem.
Varken David eller Ronald?
Nej. Eller hon har kontakt med David igen 1998.
Okej.
Okay. Mm. Så när polisen då har hört typ den här historien om David så bestämmer de sig för att plocka in honom för att så här... prata lite mer med honom. För att nu är hon bara så här, okej.
Okay, något skevt händer.
Det här är konstigt. Och Elaine tycker också att så här, när hon har förhört att Ronald då har dykt upp död från en båt. Alltså vet så här, hon bara, det är något som inte stämmer. Jag skulle prata med David om jag var ni. Så sagt och gjort. Han tas in på förhör för inblandning i mordet på Ronald Platt. Så väl inne på polisstationen så går de igenom, alltså vet de griper honom. Han är typ följer med helt så här frivilligt. Bara, of course, typ, jag ska hjälpa er. Och du vet, så här. Så går de igenom hans fickor, de går igenom allting. Och i fickorna så hittar de 2 olika legitimationer. En som visar att han är David Davis och en som visar att han är Ronald Platt. Och sen så börjar det bara unravel.
Oh. Okej.
Okay. Så när de har gripit David... så åker de också hem till Davids hus. För de vill ju plocka in hans fru. Eller då inser
alltså de gick aldrig in i det här huset då?
För då inser de ju då att så här, okej, det här huset som David Davis bodde i, där de sen fick höra att Ronald Platt bodde i, det är ju för att han
har använt det namnet.
Yep. Så, att nu,
så det är hans fru, ja.
Just exakt. Så nu ska jag försöka hålla det tydligt här med massa olika namn. Men så då är det... Davids yngre fru liksom, som var då Ronalds Platts yngre fru eller man ska säga.
Ja, men exakt.
Ja. Så att polisen åker dit och bara så här, vi vill gärna att du följer med oss typ så här. Och hon har ju 2 små barn. Så hon är så här, okej, okay, jag följer med, absolut. Jag ska bara plocka ihop lite så här tillhörigheter till barnen. Så börjar hon packa typ och sen så när hon har packat sig polisen bara jävlar vad tung hennes väska ser ut. Vad har hon i väskan typ?
Barnen.
Titt ut.
De backar dem.
Nej, och då när de bara så här, får vi titta i din väska? Så har hon alltså packat guldtackor och massa cash.
Oh my god, alltså be cool. Vad fan, okej. Okay.
Så i huset då, så här, de bara, okay, this is weird, plockar med henne in såklart. Och så går de med genom huset och där hittar de kontanter i massa olika valörer. Hittar flera guldtackor och typ massa fina tavlor. Som hittar liksom så här saker som är bara så här, vad gör han med de här grejerna? Alltså Oscars högsta dröm att ha guldtackor hemma. Så att både då Donald, nej, det var ett ihopdrag av just David och Ronald. David slash Ronald och hans fru plockas in på förhör och båda har till en början så här väldigt så här välvillig inställning att hjälpa polisen och bara så här, men klart vi ska berätta allting vi vet. Men sen när de väl ska bli förhörda så bara kniper de som möss liksom. Så polisen får humma lite till.
Mm. Men jag har en fråga. Frun, känner hon honom som Ronald?
Det kommer.
Okej, okay. Förlåt. Jag är så spänt.
Så de får humma lite till polisen då och bevisa på egen hand. Liksom, så här, de måste skrapa fram bevis på att så här, David Davis har mördat Ronald Platt och tagit hans identitet. Så att på liksom det som, ja, så att på något sätt så lyckas polisen lokalisera, eller de får reda på att David slash Ronalds båt heter den här som grannarna hade berättat om. Den heter Lady Jane.
Yep.
Och de hittar en bild på den typ i huset och så här. Så de bara, okay, här är båten som vi letar efter. Och polisen lyckas hitta båten för att en av poliserna har sin båt på samma marina. Nej. Som David slash Ronald.
Så han är typ, han ska åka själv någon dag?
Ja, han bara,
hang on a minute.
Ja, eller typ tvärtom. Han går in i polisrummet och bara, I know that boat. Den ligger på min marina.
Wow.
Så de plockar in den här båten då liksom, för att göra en undersökning. Så här, hittar man några spår efter den riktiga Ronald Platt på båten? Och det gör de. De hittar både blod och hårstrån från Ronald på båten. Det visar sig också att, eller så här, så det hittar de. Och när de har hållit på mycket med den här Rolexen då, så har de kunnat de har kunnat lista ut när de tror att Ronald föll i sjön. För att den är vattentät.
Ja.
Men den är självuppdragande. Vilket betyder att den inte har, alltså den har ett sånt den har sånt urverk som funkar av sig själv. Den har ingen batteri.
Nej.
Så att den hålls ju igång av rörelse.
Ah.
Så att när den inte rör på sig så stannar den efter typ 2 dygn eller något sånt där. Så att visar tidslag den 22 juli. Så de typ, okay, då har den alltså stannat då, men då har han trillat två dagar tidigare. Så att de bara, 20 juli har han åkt i vattnet. Och det visar sig antagligen genom GPSen på båten eller på någonting sånt, någon färddata, att David har varit ute med båten den här dagen när Ronald försvann. Det visar sig också att David samma dag som Ronald försvann har köpt ett ankare, ett helt nytt ankare som inte passar till Lady Jane. Det ankaret är
just det, de hittade det andra, de exakt. Tracked it down.
På ankaret så har de hittat zinkrester.
Okej.
Och ankaret är inte gjort av zink. Men när Ron hittades hade han ett skärp på sig med zinkspänne. Så polisen är så här, tänker de igen. Kan det ha varit så att David har tagit med sig Ronald ut på sjön, övermannat honom där, alltså slagit honom eller dödat honom eller någonting. Sen har han fäst ankaret i skärpspännet.
Yep.
Och sen slängt ner honom. Det är teori.
Alltså vad är det här för morden i Midsummer Time?
Alltså verkligen. Shit. You English people.
Verkligen. Ja. Vilket otroligt utredningsarbete.
Alltså så. Men vi pratade om apropå allt med polis och polisvåld och så här. Och då sa Oscar en teori om att England är världens bästa polis. För de har tydligen väldigt hög uppklarningsrate och de har tydligen inte vapen på sig.
Hmm.
Och de är tydligen jättebra på humma och tänka.
Verkligen. De är säkert också problematiska på jättemånga sätt.
Antagligen.
Men det här var ju åtminstone super, super bra.
Vi sa den bästa av poliser.
Ja, verkligen.
Jag skojar. Så då är de så här, okej, det här är vår arbetsteori, men varför har David Davis gjort så här? Varför vill han ha, för Ronald Platt, han är typ så här, han är elektriker eller du vet, någonting sånt. Det är inte så att du vet, så här, varför vill han komma åt honom? Alltså, vet, de fattar
det typ känns inte som riktigt. Att han har typ gjort en powerplay för att ta över företaget. Nej. Liksom. Men de har fortfarande typ inte hittat någon familj till honom.
Till Ronald Platt?
Ja.
Nej.
Förutom det här exet.
Förutom Elaine. Liksom. Mm.
Ja.
Och så de var så här, okej, vi skickar David är ju uppenbarligen inte från England eller från Storbritannien. Vi skickar hans fingeravtryck till Interpol. Och när de får svar från Interpol så är de bara det här är inte David Davis. Han heter inte så. Han som har de här fingeravtrycken. Utan ägaren till fingeravtrycken är en man som heter Albert Walker. Och Albert är kanadensare som är efterlyst för att han har stulit 3,2 miljoner dollar. Och han ligger faktiskt på topplistan på
Most Interpol. Wanted. Oh, jävlar!
Så sjukt.
De har fångat en stor fisk.
Det har de. Så Albert, som han då heter, har bott i Ontario med sin familj. Och när han och hans fru skiljs så börjar det liksom gå söderut, som det heter, för honom. Och jag vet inte riktigt varför egentligen. Eller du vet, så här, de skiljer sig av någon anledning. Efter det så försöker han göra inbrott i sin egna familjs hus.
Som ett försäkringsgrej?
Antar det.
Ja.
Då grips han. Men kort efter det försvinner han. Alltså han bara... Han försvinner. Med 3,2 miljoner dollar som han har stulit från sina kunder. För han har typ ett investmentbolag av något slag. Så han säger till sin familj att han ska ta med sig sin dotter Gina.
Som de träffade på jul.
Ja. Han ska ta med henne och åka skidor. Så att han drar liksom med henne. Och det gör han inte, utan de åker till England och sen till Schweiz.
Okay.
Och sen så försvinner alla spår av Albert Walker.
Jag blev lite orolig för var den här... Men de firade för sig jul tillsammans 92, sa vi. Och nu är det...
Det här är typ 1990, tror jag, han försvinner. Och sen, aha, det är 98 när det här uppdagas.
Just det, men för jag har varit lite orolig för vart dottern tog vägen.
Ja, det förstår.
Ja. Hon är ju typ vuxen då.
Ja,
ja, okej. Okay. Mm.
Så att han har tagit med sig dottern, lämnat Kanada, åkt till England, sen vidare till Schweiz och där har han gått upp i rök.
Oh,
och det är för att Albert Walker har tagit sig en ny identitet som David Davis.
Fan, alltså det är så jävla mycket lättare att begå brott när man är så där rik.
Ja. Och David Davis är i själva verket en av hans kunder som han har stulit pengar från. Ja. Så han inser efter ett tag att han bara, men okej, jag kan nog inte vara David Davis allt för länge. För att han liksom vet ju vem jag är och vet så här. Så att han behöver hitta en ny identitet som han kan stjäla. Han behöver bli en ny person. In comes Ronald Platt.
Han tog hans underskrift med och sånt ju.
Ja. Så han blir då jättegod vän med Ronald och Elaine. Och eller helt conveniently enough så har då Ronald en dröm om att flytta till Kanada. Han har ett Kanadalöv tatuerat på handen. Inte ett skepp.
Oj!
Jag blev helt paff när jag bara, det var ju ett skepp med tre segel.
Så att, det är det han har.
Så han har hela tiden varit så här, gud, det vore så fantastiskt, typ så här, du som är från, ja, var nu David Davis Ontario. Säger att han är från. Ja, men jag vet inte han säger det. Men han bara, åh, jag har alltid velat flytta till Kanada. Typ, det verkar...
Älskar den sirapen.
Verkligen. The maple syrup. Ja, men så att, han liksom blir liksom jättegod vän med dem och är så här, men ja, fixa biljetter och för att det är Ronalds dröm och helt plötsligt har
han tar, kan han ta hans namn?
Exakt.
Ja, så han bara tar ut honom från landet. Mm. Så därför måste han övertala Elaine att de ska stanna kvar.
Ja.
Japp.
Så att han
jag hittar fram till lösningen.
Du är
sista av alla.
Kommissarie Morse.
Kommissarie stupid.
Nej. Så att han har ju liksom en så här vattentät plan. Han skickar iväg Ronald Platt till Kanada och så själv blir han Ronald Platt. Ingen har liksom no harm done egentligen.
Oh,
så det blir inte så bra då när David Ronald Albert får reda på att den riktiga Ronald Platt planerar att komma hem just från det. Kanada. För han har ju liksom planerat att så här, men nu har jag en ny identitet. Liksom. Men så istället för att han då är den nya Ronald Platt, den nya och den enda Ronald Platt i det här området, så helt plötsligt kommer den riktiga Ronald Platt hem. Och det ställer ju till det som fan.
Det är så kul. Det blir så en jävla förväxlingskomedi plötsligt.
Så polisen bara så här, okej, det är därför han har mördat honom.
Han vill behålla hans identitet.
Det blir för svårt.
Yeah.
Så i juni 1998 så inleds rättegången mot Albert Walker för mordet på Ronald Platt.
Jävlar.
Och Albert menar bestämt att han är oskyldig.
Japp, yep, såklart.
Men klockan och båten ger de här viktiga bevisen då, som jag berättade om med det här med när han, ja, hur han kunde liksom lokaliseras och allting sådär. Elaine vittnar också om hur
han
har
typ
groomat dem. Liksom. Så hon är ju en superviktig del i både utredningen men också sen i rättegången. För det finns typ inga så här supertydliga bevis på att han faktiskt har mördat och slängt i honom. För det är ju ingen som har sett det. Nej. Det är ju så här circumstantial. Typ. Han säger typ att så här, ja, det här blodet, det kom från att vi var goda vänner, det stämmer.
Han och
det
här, han skadat
sig. Så. Och det visar sig att den här då mycket yngre frun som Ronald Platt bodde med
är hans dotter.
Nej. Mm. Så att hon blir ju också en jätteviktig del.
Var kommer de här barnen ifrån?
Det vet jag inte riktigt, för det finns då, det är inte bevisat tror jag att han är, att Ronald eller att Albert Walker är pappa till barnen, men man tror det. Jättehemskt.
Oj.
Mm. Hon kan i alla fall inte, hon ger inte ett alibi liksom för sin pappa, och du vet, hon blir liksom stjärnvittne för åklagaren mot sin pappa. Så att han håller på i rätten då och förnekar allting, och han är så otroligt charmig, jättemanipulativ som han har liksom varit under hela tiden.
Såklart.
Han säger att typ så här, ja, det är möjligt att han har blivit mördad, men jag har inte haft någonting mer att göra, du vet, så här. Så att han förnekar allting, men med de här
så här stark indiciekedja.
Exakt. Yeah. Och med hans dotter och Nailin så döms han efter bara, alltså juryn är bara så här, nej. Vi luras inte av det. 2 timmars överläggning så döms han för mordet på Ronald Platt och döms till livstidsfängelse, varav han måste sitta av 15 innan han kan få chans till frigivning. Under 2005 utvisas han till Kanada från England för att sitta av resten av sitt straff där. Vilket gör hans dotter då, Sheena Walker, jätte upprörd. Liksom. För att hon vill ju inte ha någonting med sin pappa att göra. Du vet, sådär. Hon är ju jätterädd för sin skull och för sina barns skull. Och sådär. Men han sitter fortfarande, som jag förstår det, i finkan i någonstans i Kanada.
Jävlar!
Mm. Så sjukt. Så det var liksom...
Det där var det sjukaste.
Ja, så konstig historia. Och det var då mordet på Ronald Platt och den här bedragaren, mördaren Albert Walker.
För det känns som att sådana där är ju alltid fall i tv-serier.
Mm.
By the way, jag tror att det kommer nya Midsommar Murder-avsnitt typ samtidigt, första samtidigt som vi släpper där. För att sådär är det ju i tv-serier, att man håller på och man bara, den och så den typ. Men så brukar det ju typ inte vara i verkligheten.
Nej, så starkt.
Men det här är ju verkligen så.
Så sjukt.
Och så vet du, jag fick upp en bild i huvudet.
Nej.
när han typ så skulle liksom byta identitet. Att i mitt huvud så tänker jag att han, du vet, så som när folk typ hade falsk lägg, att man typ var tvungen att lära sig sitt personnummer från ena hållet och bakifrån
och skriva så bara, signaturen 100 gånger.
Exakt, och typ så träna på bara, och vilket stjärntecken är du? Så tänker jag mig att han.
Det var säkert så. Det var säkert så.
Fisk.
Jag, när jag höll på att åka fast för mitt fasta en gång, fick jag så skriva signaturen 15 gånger. Alltså, det var så jävla taskigt, för det var ju bara för att jävlas med. Det var så uppenbart inte jag på det läget. Och de bara, kan du skriva en gång till?
Men fick du, blev de släppte dem redan?
Ja, de släppte mig och jag fick tillbaka läget. Så jävla sjukt.
Men gud, du hade tränat så mycket.
Ja. Jag fick, det var min syras läge, så jag sa väl typ till slut, det är min syster, jag är tillbaka det typ.
Ah, bra,
och det fick jag inte klara, min syster, hon bara, det får du ju inte säga. Hon kan ju åka fast också. Okej, det här är ju,
är det preskriberat?
13 år sedan, så jag hoppas att det är preskriberat.
Vi frågar vår advokat.
Vi frågar. Jag har sett en jättebra dokumentär som heter An Almost Perfect Murder.
Yep.
Och sen har jag varit läst mycket på Wikipedia och Murderpedia om Albert Walker. Albert Walker Johnson.
Ja.
Och så har jag läst en artikel på The Globe and Mail som heter Daughter Speak Out Against Evil Father.
Evil Father.
Man var ju det.
Ja, men det är inte så grovt. Tack så jättemycket. Tack, det var så spännande.
Tack.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Jag har ett speciellt, ett lite annorlunda fall idag kanske.
Mm-hmm.
Jag kör. I början av 1930-talet så är det ju så här, den stora depressionen. Och det gör ju då typ att så många i USA, säkert även andra länder, men skitsamma, att man på olika sätt liksom börjar resa runt i landet för att typ leta efter jobb. Mm. Och ett sånt sätt är ju typ att folk hoppar så här på godståg.
Ja, det är så läskigt tycker jag.
Ja, jag vet, det är jätteläskigt men också väldigt spännande.
Ja.
Alltså det känns ju också ganska, som en, det är lätt att romantisera ändå. Jag säger inte att jag skulle vilja, men du fattar.
Ja.
Och den här historien då som jag ska berätta idag börjar liksom på ett sånt godståg. Mm. Den 25 mars 1931 på The Southern Railway Line. Och det är då ett tåg som ska gå mellan Chattanooga och Memphis i Tennessee. Men det går typ på gränsen till Alabama. Okay. Så det är liksom lite Tennessee, lite
Chattanooga.
Alabama. Chattanooga, exakt. Mm. Och på det här tåget, så här, utspritt i lite olika vagnar, så befinner sig ett par personer som jag nu kommer att presentera. En av dem heter Haywood Patterson. Han är 18 år gammal. Han kommer från Georgia från början, men har åkt godståg i jakt på arbete sedan han var 14.
Oj.
Och han är verkligen så här proffs på godståg typ. Han reser då med sina vänner Eugene Williams och bröderna Roy, eller Leroy som han egentligen heter, och Andy, eller Andrew Wright. Och Eugene är bara 13, har bland annat jobbat som så här diskare i Chattanooga. Mm. Andy är 19 och Roy är bara 12 eller 13, det är lite otydligt. Han är i alla fall
väldigt
yngre.
Liten.
Han är jätteliten och yngre än Eugene är, alltså så. De kanske är födda samma år, men han är yngre. Jag vet inte. Och det är typ första gången de här typ åker hemifrån, så de är inte som Haywood liksom van att typ resa. Nej. På den här typen av tåg. Med på det här tåget är också 17-åriga Olen Montgomery. Han kommer från Georgia och han har en ögonsjukdom.
Uh-huh.
Så anledningen att han ska liksom reser iväg för att leta efter arbete är för att, och det här är så jävla heartbreaking, han behöver ha råd att köpa ett par nya glasögon.
Nej.
Så därför ska han typ ut och försöka jobba ihop pengar till det liksom.
Det var ju dyrt redan då med glasögon.
Ja, nej men det, usch. Och sen har vi Clarence Norris. Han har då behövt liksom hjälpa sin familj sen han var liksom ett litet barn. Och efter att hans pappa dör så har han typ försörjt sin familj. Mm. Liksom. Så vi se. Han är 19 år gammal nu då. Och också typ letar efter jobb. O.C. Powell är uppvuxen i närheten av Atlanta. Han var 16 år och hade lämnat sin mamma som var ensamstående för att hitta jobb. Alltså, jag tror att han har också varit ute typ sedan han var 14. Mm. Och nu ska han då till Memphis.
Så här små barn. Aj,
nej, men jag vet, det är så jävla jävla stört verkligen. Alltså just det här att leva såna, att ha sånt extremt ansvar som typ så 14-åring, är det fruktansvärt. Sen har vi Charlie Weems, eller Charles Weems. Han är 19 år gammal, uppvuxen i Tennessee, men hans mamma dör först och sen så dör 6 av hans 7 syskon. Och sen blir hans pappa sjuk. Mm. Så då skickas han för att bo med typ sin moster som bor i Georgia. Och nu är han då på väg hem igen. Liksom. Okay. Willie Robertson är 16 år gammal, kommer från Georgia. Och hans pappa lämnade hans mamma när han var bara 6 månader. Och sen när han var 2 år gammal så dör hans mamma. Mm. Och han är då på väg till Memphis. Just han är uppvuxen med sin mormor. Och han är nu på väg till Memphis för han behöver läkarvård. För han har jättesvår syfilis. Mm. Och alltså går med käpp liksom. Mm. Så att han har så ont så att han ligger i en av vagnarna och bara liksom typ ligger stilla liksom. Så det här är alltså 9 killar som är typ 12-13 år gamla upp till 19 är den äldsta. Och de är då alla afroamerikaner. Och med på det här tåget är det också en grupp vita killar. Jag tror att de är typ i samma ålder liksom. Mm. Så någon gång under den här resan så bestämmer sig de här vita snubbarna för att de här svarta snubbarna, eller åtminstone, alltså, de är typ så här, det här är ett vitt tåg. Ni får inte åka med det här. Vi ska kasta av er. Typ. Mm. Och det börjar liksom, det börjar, men det blir ett bråk för att de är liksom superrasistiska då. Och de börjar med att typ trampa på Hayward Pattersons hand.
Nej.
Så det börjar liksom ett bråk där han bråkar med någon av dem. Men snart då så liksom är fler inblandade. Och de försöker liksom putta av de här svarta, svarta killarna från det här tåget. Och fler liksom, både vita killar och svarta killar liksom, samlas i den här vagnen. Och som sagt, Eugene och Roy och Andy som då Hayward reser med är liksom med och sådär. Och till slut så får, jag vet inte om de här vita killarna själva hoppar av eller om de puttas av från tåget, men de liksom, de svarta killarna är kvar när de vita drar liksom. Mm. Och de är ju liksom förödmjukade då att de har förlorat den här fighten om sitt tåg liksom. Mm. Så att de gör det då som så de går till polisen. Vilket, och det här påminner mig om, såg du det här klippet när det var en vit kvinna som ringde polisen på en svart man, en svart fågelskådare i Central Park och var så här: it's an African American man who's abusing me.
Det var så jävla vidigt.
Alltså att hon verkligen använde.
Du vet att hon blev av med sitt jobb efter det?
Japp, jag vet. Det var ändå.
Det är så jävla bra.
Ja. Och att hon var så här, I'm not racist. Man bara, fast
det är du.
Det här var rasistiskt. Ja. Men också att det, ja, att hon är liksom, att hon lyfter ju verkligen fram han, alltså att han är svart. Ja. Och det gör ju de här med liksom, för att de vet om att det kommer sätta igång saker liksom. Så de går till polisen och säger de så här i Paint Rock går de till the sheriff. Det är i Alabama. Så att då har det liksom tåget. Ja, skitsamma. De går in till sheriffen och säger att de har blivit utsatta för en attack av ett gäng svarta killar på det här godståget då. Och polisen eller sheriffen drar liksom ihop ett gäng män. Och jag tror att det är ett, alltså han vet ju om vad han gör. Han sätter ju, alltså det är en lynchmobb som han liksom drar ihop. Och sen så ger han dem uppgiften att så fånga varje svart på det här tåget.
Alltså fy fan.
Och typ varje vuxen man med ett vapen i Paint Rock är liksom, följer med, för det är ju poliser med också.
Mm.
Men de tar ju med sig de här då. Mm. Liksom. Och de får stopp på det här tåget. Och grejen är att så här, det är ju bara 4 av de här killarna, alltså de här svarta killarna i det här gänget, de är absolut inget gäng, utan de känner ju inte varandra.
Nej.
De vet typ inte, flera av dem är inte medvetna om att det har varit ett bråk. Nej. Med de här jävla vita snubbarna liksom. Men så fem av dem reser ju helt ensamma och har ju inte träffat på de här innan liksom. Så att de fattar ju ingenting. Nej. När man då stannar det här tåget och liksom en rasande typ folkhop söker igenom det här tåget och drar ut dem och griper dem allihopa då i Paint Rock. Och sen tar man med killarna till häktet i Scottsboro. Och ska vi se här. Ja, grejen är då att så här, de häktas då för, på grunderna för att de är misstänkta då för att ha misshandlat de här vita killarna. Men snart så kommer de då vara misstänkta för något värre. För att när man då söker igenom det här tåget så hittar man inte bara de här killarna utan man hittar också två vita kvinnor.
Mm.
Och initialt då så tror man att de här vita kvinnorna är sexarbetare som reser för sexarbete liksom. Mm. Men de säger då snart att så här, de bara, nej, alltså vi har blivit våldtagna av det här svarta gänget.
Mm.
De här kvinnorna heter då Victoria Price och Ruby Bates och polisen tar med sig dem till häktet. Och
när du säger att de hittade dem, vad menar du?
Alltså de åker ju på tåget också. Ja, liksom. Så när de söker igenom så upptäcker de att det inte bara är de här killarna på tåget, utan att det också är två vita kvinnor liksom. Så att de är på väg att kanske gripa dem för sitt för sexarbete, men istället då så är det
så, då har de helt plötsligt blivit våldtagna.
Ja, men exakt. Mm. Och de pekar också ut de här killarna i häktet typ.
Mm.
Och det här sprids ju då liksom som en löpeld. Alltså två vita kvinnor har blivit våldtagna av en grupp svarta män.
Mm.
Och det var ju typ ganska ofta så här typ lynchningar började, att det spreds ett rykte om att det kunde ju räcka med typ att en svart man hade så hälsat på en vit kvinna för att det skulle så här dras igång en lynchmobb och man mördade folk för det liksom. Du vet den här fruktansvärda sorgliga historien med Emmett Till som 14 år gammal, man trodde att han kanske hade råkat röra en vit kvinnas hand när han köpte tuggummi
av henne.
Och han blev mördad liksom. Alltså det här var en vanlig spark för lynchningar liksom vid den här tiden. Och det här, det är ju också typ så här, det är ju en extremt, utöver att det är en extremt jävla rasistisk föreställning, så är det också en extremt, alltså det är ju hederskultur liksom. Det är hedersvåld. Att man ska liksom försvara kvinnans renhet. Ja, allt suger helt enkelt. Nyheten sprids och en lynchmobb samlas runt det här häktet liksom.
Mm.
Och de går ju helt rakt ut till polisen och är så här, nu vårt krav är att ni ska lämna över de här killarna till oss, så tar vi hand om det här.
Mm.
Och vilket också bara så här, det här är ändå, det är så jävla vilda västern liksom.
Det är så jävla vidrigt.
Men den här sheriffen är typ så här, att han bara, nej, jag kommer inte göra det, utan istället ringer den in då The National Guard och flyttar dem till en annan ort som heter Gadsden, Alabama, och där får de då invänta sina rättegångar.
De är så små. Alltså,
japp. Alltså vet du vad det är? Det här är Central Park 5. Fast 60 år tidigare. Alltså det är exakt vad det är. Mm. Och det är liksom, du vet när folk är så här, när folk tror att protesterna i USA handlar om att så här, att George Floyd har blivit mördad, vilket är så här, ja, det handlar ju om det för att det är en del av ett system. Och det här systemet finns ju uppenbarligen här, men fanns också 89 när man gjorde så här mot de här pojkarna i New York, när Donald Trump tyckte att de skulle få dödsstraff för någonting de absolut inte hade gjort. Alltså det är liksom det systematiska. Nej, också det här då. Du vet, tror du att de var supersofta när de förhörde de här pojkarna?
Nej.
Tror du liksom att så här, de ville verkligen, verkligen ha reda på sanningen? Nej, självklart inte. De har ju inga advokater med sig förstås. Och de blir också informerade om att det står en lynchmobb utanför som vill mörda dem. De blir misshandlade, du vet, förhören pågår hur länge som helst. Du vet, det är det här vanliga att man är så här, om du bara säger så här så kommer du vet, då kommer det vara lugnt typ. Och det liksom fortsätter, rättssystemet är helt stört mot de här. Och det här är början då på alltså, en av de konstigaste och stördaste och mest upprörande upprörande jävla rätts, liksom, tvisterna som jag har läst om. De har ändå läst om många frustrerande. Och de börjar kallas då för The Scottsboro Boys. Mm. Så det är liksom det som det här liksom fallet heter. Man bestämmer sig för att man vill väldigt gärna riva av de här rättegångarna väldigt, väldigt snabbt. Mm. Jag tänker typ att det är för att man vet om att det finns, alltså samhället är ju uppror. Mm. Man vill väl bara slänga undan dem så att man typ sen kan glömma bort att de finns. Liksom. Mm. Så alltså, de grips ju 25 mars. Jag tror att första rättegången börjar 6 april. Mm. Alltså det är så jävla kort tid. Ja, liksom. Och då tar liksom vakter med maskingevär med sig de här pojkarna till rätten. Mm. Och det samlas tusentals personer liksom, runt domstolen. Typ. De behöver ju ha advokater då. Mm. Så att det här är deras försvar. Det är en snubbe som heter Milo Moody, 69 år gammal. Han har inte varit försvarare i ett brottmål på flera decennier. Mm. Han är den enda som tackar ja. Alltså de går ut med det till typ så, du vet, The Alabama Bar Association. Mm. Han är den enda som säger så här, jag kan göra det. Men han har liksom inte varit i rätten på hur lång tid som helst. Till sin hjälp har han en snubbe som heter Stephen Roddy. Mm. Han har blivit övertalad av domaren att ta det här. Han är fastighetsjurist. Så han har aldrig varit, alltså han har aldrig varit i den här typen av rättegångar överhuvudtaget. Han säger också rakt ut att han inte har hunnit förbereda sig och att han inte kan lagen i Alabama, för det är inte där han praktiserar. Man delar upp rättegången i 4, så att Clarence Norris och Charlie Weems prövas tillsammans, och O.C. Powell, Willie Robertson, Eugene Williams, Olin Montgomery och Andy Wright prövas tillsammans. Mm-hmm. Hayward Patterson prövas ensam. Jag tror typ att det är för att han verkar ha pickats ut lite grann som en ledargestalt. Okay. Typ. Och sen är det också Roy Wright, eftersom han är yngst. Han åtalas också ensam. Okay. Vilket också är konstigt, för det är en annan pojke som är typ lika gammal. Mm. Men hur som helst, så delar de upp det då. Och alla verkar ha haft samma, alltså försvarsadvokater.
Okay.
Vilket ju är. Ja. Mm. Och alla rättegångar ska klämmas in under 4 dagar. Mm. Så det är så extremt kort. Liksom. Under rättegången så vittnar en läkare som så här säger att han inte har kunnat styrka då att kvinnorna har utsatts för våldtäkt. Vilket vi ju vet inte betyder att man inte har blivit utsatt för våldtäkt. Nej, nej. Liksom. Victoria Price och Ruby Bates vittnar båda två och pekar då ut männen som sina förövare. Och det enda som man lyfter fram som konstigt under den tiden är att Victoria Price hon är ett väldigt bra vittne, men Ruby Bates typ tar inte upp att hon har blivit, alltså att hon har blivit utsatt för det här under, alltså du vet att det är ganska långt in i hennes vittnesmål innan hon tar upp det, vilket ju också kan vara om man är liksom traumatiserad.
Absolut.
Av att man har blivit utsatt för någonting. Man har också då lyckats vända några av de tilltalade mot varandra. Mm. Vilket de senare säger är då för att man har, alltså typ att någon kanske säger så här, ah, jag såg honom göra det här.
Mm, för att man vill skydda sig själv.
Ja, och de känner ju inte varandra. Och då har de liksom sagt typ kanske så, de har slagit dem och sagt att bara du säger det här så kommer vi släppa dig. Det gör de ju liksom inte. De säger alla själva liksom att jag har inte gjort det här. Vissa av dem säger jag var med i det här slagsmålet. Mm. Men jag har inte gjort det här. Liksom. Och flera av dem säger typ att så här, vi har inte sett de här kvinnorna förrän vi blev avtagna av tåget i Paint Rock. Liksom. Mm. Jag var inte medveten om att de fanns på tåget. Typ. Och vissa av dem har ju liksom inte ens träffat de andra tillfrågade eller liksom förrän efteråt. Typ. De har 4 jurygrupper, så det är liksom samma åtalare och samma försvarsadvokater, samma domare också tror jag, men det är olika jurygrupper. De är samtliga består då helt och hållet av vita män. Mm. Och det är alltså så nära mellan rättegångarna så att när juryn, jag tror att det är så här, Clarence och Charles rättegång börjar och medans den juryn överlägger så börjar rättegången med att Hayward, vilket gör att när de har kommit fram till sitt beslut så avbryter man Haywards rättegång och så får alla gå ut och så kommer den juryn in och när de berättar vad de har kommit fram till, det vill säga dödsstraff, så utbryter ett sånt jävla, alltså härlig och glad stämning i den här rättssalen och det sprider sig ut typ på gatan så att det blir liksom så här applåder och typ totalt jubel. Det är, du vet, det är någon orkester som är där och typ spelar låtar liksom.
Fy fan.
Vilket ju då den här juryn i nästa rättegång självklart hör. Och sen fortsätter det liksom så. Så att alla döms till döden. Förutom Roy Wright. Mm-hmm. I hans fall så yrkar inte åklagaren på döden. Okay. För att han är för ung. Trots det vill 7 av 13 jurymedlemmar avrätta honom. Men 5 vill då genom livstidsfängelse. Mm. Så det blir liksom en sån hung jury. Mm. Och därför bestämmer man att man ska ta om rättegången. Men det gör man aldrig. Utan han sitter bara 6 år i häktet sen.
Men gud.
Tills han då är typ 19 år gammal. Mm. Liksom. Man ska avrätta de här 8 killarna då som har dömts till döden den 31 juli 1931. Det är alltså det tidigaste datumet som man kunde sätta. Mm. Men det här får då nationell uppmärksamhet och då engagerar sig The International Labour Defence. Det är alltså det amerikanska kommunistpartiets rättsdel typ. De engagerar sig i det här fallet. Och det gör också NAACP, alltså National Association for the Advancement of Colored People. Mm. Så de två organisationerna liksom sätter igång typ. Och det här blir liksom en del av liksom the civil rights movement typ. Mm. Det pågår protester och kampanjer och brevskrivning och du vet sådär. Och det första man gör då är att man skjuter upp den här avrättningen genom att man lyfter fram det faktum att så här, de här pojkarna har inte, de har inte fått sin rätt till försvar. Alltså de har inte liksom, de har inte fått några försvarsadvokater som har kunnat försvara dem. Och oavsett vad man tror om deras skuld eller whatever, så är det ju så här, ja, det är ju liksom en constitutional right. Verkligen. Liksom. Mm. Så det kommer till slut upp till högsta domstolen i Alabama som säger typ att de inte har fått sin, utan att de har fått rätt till försvar liksom. Men till slut är det alltså uppe i högsta domstolen i USA. Okay. Och då blir det typ ett sånt super uppmärksammat fall där de till slut kommer fram, eller domen är känd som Powell versus Alabama. Mm. Och det är typ ett sånt, en sån dom som har sett börjat påverka att afroamerikaner får utökat alltså utökad rättssäkerhet. Mm. Det är uppenbarligen ett pågående arbete. Men inför andra rättegången, för nu ska de tas om då, liksom, då försvinner Ruby Bates. Mm. Ingen vet vart hon är. Och jag vet inte om det här händer på riktigt eller om det är så här jag målar upp det. Men i mitt huvud så var det liksom så att rättegången pågick och sen helt plötsligt bara slogs dörren upp. Och så klev hon in. Det är typ lite grann så det framställs.
Okay. Fan, spännande.
Att hon liksom bara dyker upp.
Liksom. I object.
Ja, för att hon säger då, vi har absolut inte blivit våldtagna. Jag tar tillbaka det här som, alltså jag tar tillbaka det jag säger jag har blivit utsatt för. Victoria Price sa till mig att vi måste säga det här för annars kommer vi bli häktade och dömda för att vi har sålt sex. Mm. Victoria står fast vid det hon har sagt innan liksom. Och domaren i den här rättegången blir typ mer och mer övertygad om att de här killarna är liksom oskyldigt anklagade. Mm. Och de har också, de får in en ny försvarsadvokat som heter Samuel Leibovitz som är då utsedd från kommunistpartiet. Mm. De betalar för honom. Han är demokrat så han är faktiskt inte kommunist, men han är typ en sån han blir också utsatt för supermycket liksom rasistiska påhopp för att han är typ en sån New York-jude.
Ah, ja.
Liksom. Mm. Så det är verkligen en racist shitstorm som pågår typ. Och han slår liksom hål på typ så här vittnesmål efter vittnesmål. Mm. Alltså att han bara, men du kan omöjligt ha sett dem på det här tåget för att bla 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 bla. Mm. Men
han bara alltså, äger upp alla.
Ja, men verkligen. Mm. Förutom Victoria Price. För hon är tydligen ett otroligt vittne.
Hon har ljugit för.
Alltså hon är tydligen så här, du vet, sassy som fan. Typ ganska rolig. Mm. Och håller på liksom, alltså han är på henne. Mm. Korsförhör henne jättemycket. Och sådär. Men hon är verkligen så här. Alltså hon känns som att hon är som en sån, men typ en filmkaraktär liksom, i vittnesmålet lite grann. Men det finns liksom inga bevis och man slår hål på vittnesmål efter vittnesmål. Och sen är det så här, det är ju skitsvårt att hitta bevis för just sexualbrott. Det är ju jätteofta det liksom. Men den här domaren blir typ mer och mer övertygad om att det här fallet är, alltså att det bara bygger på liksom pissig jävla rasism och att ingenting av det här har hänt liksom. Men trots det så dömer en jury helt och hållet bestående av vita män alla pojkar till döden. Och på grund av att den här domaren inte tror att det är liksom en rätt dom, så ger han möjlighet till en ny rättegång. Mm-hmm. Trots att han vet om att det kommer betyda att han kommer bli av med sin... han ska bli, om man väljer ju domare i USA. Så att året
vilket
efter,
också är så jävla
fuckat. Det är helt stört, jag vet. Ja. Nej, jag vet. Året efter så blir han av med sin position på grund av det här. Nu flyttar man då rättegången till en ny stad, närmare där kvinnorna kommer ifrån, och också närmare ett KKK-tillhåll. Så typ perfekt. Den enda jurymedlemmen som motsätter sig typ dödsstraff för alla får liksom så brinnande kors och så ställda i sin trädgård. Och den domaren beskrivs också som racist. Alltså det är liksom verkligen rakt upp och ner vad han beskrivs som. De döms till döden för en tredje gång, och snart är man då tillbaka i högsta domstolen, men den här gången handlar det om det faktum att, så här, att man medvetet har sett till att det inte finns några afroamerikaner i jurygrupperna. Man har då redan tidigare typ riggat systemet så att jag tror att man måste kunna rösta, så att man har liksom, du vet, redan från början riggat systemet så att man ska ha färre afroamerikaner som ens har möjligheten. Men det finns ändå de som skulle kunna vara eligible för att vara med, men man har liksom lyckats då, de här advokaterna bevisat, alltså medvetet se till att de inte har funnits, alltså funnits med i typ urvalsprocessen, alltså även på liksom under den här rättegången, inte bara på liksom i det stora systemet typ. Och det, man vinner det fallet i högsta domstolen. Så det fallet heter Norris versus Alabama. Så det slår då i januari 1935 fast att man systematiskt uteslutit svarta från jurygrupperna och därmed då förnekat de åtalades rätt till en rättvis rättegång. Och den domen då, och som sagt Powell versus Alabama, är liksom blir så här viktiga domar för att alltså och typ i medborgarrättsrörelsen liksom. 1937 lägger man ner våldtäktsanklagelserna mot Willie Robertson, Olin Montgomery, Eugene Williams och Roy Wright. Men då har de alltså suttit 6 år i fängelse. Ossie Powell, jag tror också typ att de undrar om de inte har suttit på death row. För att vissa har de alltså hört avrättningar. För att det har liksom varit nära deras celler. Liksom. De är 14 år gamla liksom. Ossie Powell har attackerat en vakt med kniv 1936 och i samband med det blivit skjuten i huvudet. Men har överlevt, båda två har överlevt. Jag vet, också helt tokigt typ. Så han döms för det till 20 års fängelse, men man lägger ner, han erkänner sig skyldig mot det till det, och man lägger ner våldtäktsanklagelserna mot honom också. Hayward Patterson döms för våldtäkt till 75 års fängelse. Han rymmer 1949, hittas i Michigan, men guvernören i Michigan vägrar lämna ut honom till Alabama.
Bra.
Men sen sitter han i fängelse igen 51, för då har han dömts för ett överfall på en bar där jag tror typ att han har, alltså att han döms för dråp. Men han döms 1951 men dör 1952 i cancer. Charlie Weems döms till 105 år fängelse men får villkorlig dom redan 1943. Andy Wright döms till 99 års fängelse och han bryter en gång mot sin villkorliga dom men kommer typ till slut ut 1950. Clarence Norris döms till döden men hans dom omvandlas till livstidsfängelse typ direkt. Han får villkorlig dom 1946. Roy Wright, som jag alltså var den yngsta, hans liv han släpps då ut som sagt 1937. Han går med i typ militären, i flottan tror jag, och 1959 så kommer han hem och hittar sin fru hos en annan man, skjuter henne och sen skjuter han också sig själv, så att han mördar sin fru liksom. Willie Robertson, som ju var jättesjuk, han har också astma.
Och, jag trodde man dog i syfilis.
Ja, jag vet inte, men han får väl behandling kanske ett slut eller något. Men han har också, det är jättehemskt också för att de, när de griper honom så tar de hans käpp som han behövde få gå. Och den får han typ inte tillbaka på hur lång tid som helst. Och du vet, han som inte hade, som inte såg någonting, han får typ inga glasögon på typ så 3 år. Alltså, du vet, ja. Men Willie Robertson, han har också astma. Och hans astma har blivit jättemycket sämre av hans tid i fängelse. Så han dör till slut av en astmaattack.
Usch, vad hemskt.
Och många av de här, de får liksom stöd av då NAACP. Och du vet, så här, runt och föreläser och typ pratar om det de har varit med om. och om liksom de här högsta domstolen besluten, om deras fall och sådär. Och pratade väl helt enkelt om hur extremt riggat rättssystemet var gentemot dem. Och alla Scottsboro Boys fick nåd och förklarades oskyldigt dömda. Men de sista tre blev det då efter sin död. Och det var 2013 när Alabama Board of Pardons and Paroles enhetligt röstade för att benåda Hayward Patterson, Charlie Weems och Andy Wright, som då var de tre sista som inte hade benådats. Och Clarence Norris, som var den som levde längst, han dog 1989 i Alzheimers. Han blev benådad 1976, så det är ändå långt efter att de liksom har kommit ut och sådär. Men då blev han benådad. Och då sa han så här om den kamp som då liksom för att bevisa sin egen oskuld som han då hade fört i 45 år.
Oh,
då sa han så här: "The lesson to black people, to my children, to everybody is that you should always fight for your right, even if it costs you your life. Stand up for your rights, even if it kills you. That's all that life consists of."
Usch, vad hemskt.
Och jag har då läst Encyclopedia of Alabama. Jag har läst PBS. De har släppt en dokumentär som heter Scottsboro, an American Tragedy. Mm. Och de har liksom, där finns ganska mycket olika information även i text. Sen har jag läst en text från National Museum of African American History. Jag har läst på history.com och på Wikipedia. Och där har jag både läst om typ så här fallet där det finns jättemycket. Det händer as mycket i de här rättegångarna. Som, det tog mig typ alltså en dag att läsa igenom den Wikipedia-sidan. Och där finns också information om de här specifika domarna typ. Mm. Så man kan läsa mer om det också. Så det var Scottsboro Boys.
Tack snälla, vilken fruktansvärd...
Men också hur likt är det inte Central Park 5?
Verkligen.
Alltså att det liksom är verkligen så här, historien fucking upprepar sig.
Det kan vi ju säga till de som inte har sett den på Netflix. Ja. Den är ju väldigt, väldigt bra, den serien som är gjord där, tycker jag.
Ja, och jag tror typ att vi som vita kan typ, alltså som inte typ, vi har den enorma lyxen att inte bli medvetna om det här bara för att vi typ går runt och lever i den här världen. Mm. Att det blir så jävla tydligt exakt hur det funkar liksom.
Nej.
Och typ även så här ett vitt rättssystems syn på vit eller på svarta pojkar.
Mm.
För så är det ju extremt mycket i det med liksom att det är så här, det här är ju pojkar. Mm. Den äldsta var 19 liksom.
Ja. Det är så jävla hemskt. Tack snälla för att du berättade den historien.
Jag kände att I ended on a down note.
Yes, you did.
Okej. Tack för den här veckan. Ta hand om er.
Gå med i vår Facebookgrupp.
Mord mot mord podcast.
Önska fall av Karin på Facebook, höll jag på att säga.
Nej, inte på
Nej,
Facebook,
på Instagram. Tack. På Karin Londre. Och jag heter Sandell Anna. Ni får jättegärna önska mig också. Det skulle jag tycka var roligt.
Då blir du jätteglad.
Då blir jag jätteglad. Glöm inte att köpa alla våra fina merch-grejer.
Podstore.se.
Precis.
Det är exakt vad ni behöver nu i sommar. Och...
Det var allt från oss.
Det var allt. Vi hörs om 2 veckor. Hoppas att ni har en jättebra sommar så här långt.
Ja.
Okej, hej då!
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.